Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bookmakers, NT:s podcast om böcker. Och vi som sitter här idag, det är jag, Margareta Levin Blekastad, och min kollega Kim Nilsson. Men dessutom har vi idag med oss en gäst, och det är Kerstin Eriksson, tidigare mångårig bibliotekschef i Norrtälje och engagerad i väldigt många olika kulturaktiviteter i Norrtälje. Välkommen Kerstin.
Tack ska du ha.
Varmt välkommen. Tack.
Jätteroligt att du är här. Och som vanligt tänkte vi tipsa om lite aktuella böcker som vi själva har läst och kanske lite gamla favoriter. Och jag tänkte be dig börja, Kerstin. Du har med dig två böcker här. Jag tänkte be dig börja med en av dem. Vad är det du har tagit med dig?
Ja, det är faktiskt en fantastisk bok som jag fick. Det var så här att jag fyllde år häromdagen, och då fick jag den här utav mina syskon. Och vi kommer ju från Hälsingland. Och det här är en bok som den är väldigt ny. Det är Thomas Tidholm. Och den heter alltså Hilding Kvists minnen. Och då råkar det vara så här att han har ju bosatt sig i Hälsingland, i Bollnästrakten, sedan många, många år. Och P.O. Tidholm, hans son, är uppvuxen där. Så att det här utspelar sig alltså i Hälsingland. Och det handlar om den här Hilding Kvist.
Och är han en verklig person eller en påhittad person?
Nej, han är påhittad, men jag känner ju igen den här mannen i många som jag har mött där i min hembygd.
Och, vad är det du tycker om i boken då?
Ja, det är alltså att det är en man som det är ungefär, ja, jag kan tänka, jo, det är väl kanske 50-tal ska det handla om. Antagligen 50-tal, 40-50-tal. Och han är fullständigt... Han representerar den här mannen på landet som lever i sin egen bubbla på något sätt. Och värld eller den miljö han befinner sig i, den är alltså det här manliga, supermanliga, och så landsbygd, och jag ska läsa ur den sen, men den är helt, man skrattar och gråter, alltså halvgråter, för det är så rörande, det är så ja, någonstans så finns det likheter med den här en man som heter Ove.
Du säger det.
Ja, ja. Fast det här är ett varv till i det här med väldigt udda. En människa som är väldigt udda.
Och samtidigt säger du att han är väldigt typisk för det manliga.
Ja.
Någon sorts...
Fast
arketyp.
Ja, arketyp, fast på landet, och kanske inte så vanligt idag, men på den tiden så var det nog så här. Och jag kommer ihåg att man berättade om de här festerna på festplatser, Folkparken heter det i Ljusdal, och även Bollnäs och så. Man söp och söp och söp, så att man söp, ja. Och det var slagsmål, och ni vet, Delsbo, knivar och så.
Jo då, man har väl hört
så att det är den miljön.
Men du kan dra en parallell till den här oerhört populära boken, den som heter Ove.
Ja, och den tyckte jag väldigt mycket om. Men det är ett varv till att skruva.
Den är lite mer skruvad, eller hur?
Ja, fast jag tycker den här är ännu, alltså den här mannen, han är... ännu värre.
Ännu värre.
Okej. Men det är väl ett bra tips till våra läsare.
Ja, det
Thomas Tidholms Hilding Kvists minnen.
Ja, jag hade ju då tänkt att tipsa, med tanke på att du är här, Kerstin, då, så hade jag faktiskt tänkt att tipsa om två böcker som jag läste när jag gick i skolan och vi hade skolbibliotek då. Tyckte jag var lite kul att ta upp. Och då var en bok som jag var kanske 9-10 år när jag läste, som min bibliotekarie valde ut till mig och sa att det här ska du läsa, för det tror jag att du kommer tycka är riktigt gripande. Och det var en bok som heter Flykten till Kanada av en författare som heter Barbara Smucker, tror jag man uttalar det. Som då handlar om en flicka som heter, jag tror man säger också, Julili tror jag hon heter, och som jobbar på bomullsfälten nere i söder.
Mm.
Och hon och hennes mamma, de vill ju fly till Kanada, för i Kanada då så är ju, fanns ju inte slaveriet, där var man ju fri människa om man tog sig, ja, om man tog sig över gränsen då. Men ganska tidigt i boken då så försöker de fly, men då splittras hon och sin mamma. Och så träffar då den här Julili, som ändå handlingen följer, träffar en ny vän som heter Liza. Och, och sen handlar större delen av boken om deras försök att ta sig till Kanada. Och det är en oerhört gripande bok och väldigt... Den är ju ändå så att säga, den både såg ut och var skriven ändå för, vad ska man säga, en lite yngre publik. Det var inte jättesvåra ord och det gick ganska lätt att läsa fast man var 9-10 år. Men otroligt gripande material. Man hade ju liksom ingen riktig koll på det här med just det här slaveriet och allting.
Nej.
Hur hemskt det var där nere på de här bomullsfälten. Det passar ju, nu har det ju också blivit aktuellt. Det är ju en film som är populär nu på bio som heter 12 Years a Slave, som också har skildrat den här fruktansvärda slaveriet nere vid bomullsfälten.
Har du sett filmen?
Jag har faktiskt inte gjort det, men jag har ju hört andra som har sett den som tycker att det var väldigt starkt. Och, ja, jag minns att det här var en bok som man också sett, man levde ju sig in väldigt mycket, som man satt ju och grät, precis som du tittade den, alltså, för att man hängde med så mycket i den här. Och jag kommer ihåg att jag sa till min bibliotekarie, Inga hette hon sen då, att jag sa att jag har gråtit så mycket så jag tror att pappret i boken har blivit fuktigt.
Ja, ja, ja. Och då var hon ganska nöjd.
Då tror jag hon var väldigt nöjd. Ja, nej, men så att det var faktiskt, och det är ju säkert en bok som jag aldrig hade kommit på och läst om jag inte hade blivit tipsad om den. Liksom. För att den stod ju, minns jag på, det var ju i biblioteket i Älmstad, då stod den ju så här, just den boken stod ganska konstigt till eller någonting, men det var, hon hade sån koll på liksom alla de där böckerna. Så.
Var det Vanja?
Nej, Inga tror jag inte.
Jaha.
Mm. Det var tidigt.
Men du har jobbat som bibliotekarie i ganska många år.
Ja,
Vad var det som fick dig att vilja bli bibliotekarie?
Ja, från början så skulle jag bli språklärare och läste i Lund och tog en film. Men jag förstod nog att där skulle inte jag passa till. Men min pappa, eller jag är uppvuxen i bokhandel också, så det har väl påverkat rätt så mycket. Och vi var fyra syskon, och då var det egentligen min stora syster som pappa tyckte att han skulle alltid dela ut yrken. Sådär, att du ska bli bibliotekarie, du ska bli sjuksköterska, och jag skulle bli sjuksköterska och syrran då bibliotekarie. Men då blev det inte så. Utan
blev jag tvärtom, eller?
Ja, nej, hon blev redaktör på läroboksförlaget och var, ja, de här i Stockholm. Så. Men, och hon blev inte heller lärare, men hon gick lärare i skolan, men hon hoppade av. Och möjligtvis att det var därför som jag inte heller. Då tänkte jag, passar inte hon så passar inte jag heller. Så, och så sen så hade jag en, jag var, vi bodde hos en gammal dam i Lund, studentskor då, och då så var en utav dem var Uno Willers dotter. Ja, okay. Uno Willers var ju då riksbibliotekarie. Och då så här, tyckte jag, ja, på den vägen blev det att de tyckte, ja, men jag tycker du ska bli bibliotekarie. Jaha. Och så blev jag det.
Och så blev det.
Ja.
Mm. Är du nöjd med det valet?
Ja, ja, det har varit helt fantastiskt. Och jag hade ju en förebild. När jag kom till Hallstavik 1970 så efterträdde jag Sigge Gräs. Och han var ju då ABF-bibliotekarie från början och hade byggt upp biblioteket i Hallsta. Och han var en riktig pionjär när han i det här bibliotekariearbetet. Även fast han var en folkbildare. Och det gav han mig. Och då, jag har arbetat efter hans inställning att inget är omöjligt.
Mm. Det låter väldigt bra tycker jag.
Mm.
Men i det måste ju ingå det här folkbildande, att man vill tipsa om böcker, att man vill berätta om böcker, tipsa om böcker. Finns det någon speciell bok som du ofta har tipsat om, som du kan komma på att den här boken har jag alltid talat om för folk att de borde läsa?
Det är ju Moa Martinsson som har betytt, som jag blev väldigt fäst vid. Och när, ja, när man har tipsat besökare, biblioteksbesökare, så har jag nog ofta, om jag har frågat, har du läst Moa Martinsson? Mm. Nej, säger man då. Och då, eller ja, men ja, så. Så att hon har betytt mycket.
Mm. Och om man ska börja läsa Moa Martinsson då, om man svarar nej på din fråga. Nej, jag har inte läst Moa Martinsson. Var ska man börja? Vilken bok ska man börja med?
Man ska börja med den första. Nu, vad heter den nu då? Ja, men den första, det handlar om alltså Moa när hon är hennes mamma. Mamman är då ensamstående och de bor i ett rum någonstans i Sörmland. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men den boken ska man ju börja med, för det är Moas alltså första tid. Och sen kan man fortsätta med all, det blir ju hela tiden tills hon gifter sig då, och den här när hon hennes barn förlyckas eller drunknar. Det är jättetragiskt. Och sen, ja, sen, och sen är det ju Harry Martinsson också sen på slutet. Mm. Nej, men hon är helt, och så som man, när man läser om henne och hennes personlighet, jag tycker det var väldigt, jag tycker hon är stor som kvinna.
Vad roligt.
Ja, mycket bra tips också. Viktig del av litteraturhistorien också.
Ja, absolut.
Jag tänkte också när vi bjöd hit dig, så började jag också tänka på just det här biblioteksbesök när man var liten. Jag var också en sån där väldigt flitig besökare på skolbiblioteket och på folkbiblioteket. Mm. Jag sprang där jämt och släpade hem stora högar med böcker. Och jag har också en sån här favorit som en bibliotekarie satte i händerna på mig när jag var, kan jag ha varit 12-13 år? Mm. Och det är en riktig klassiker, Gösta Berlings saga, Selma Lagerlöf.
Ja.
Och jag vet inte hur många gånger jag har läst om den. Jag har säkert läst den 5-6 gånger. Mm. Och upptäcker nya saker i den varje gång. Det är en helt makalös berättelse, tycker jag, om prästen Gösta Berling och hans äventyr i Värmland.
Mm.
Och hur han,
och vilken häftig utgåva det där. Nu kan ju inte lyssnarna se, men det är en fantastiskt fin och nästan lite antik utgåva. Kan man,
den är lite sliten, den här som jag har mitt eget exemplar. Den
men det där är det så vackert.
Från 1937 är det. Med en liten karta också.
Det här tycker jag så.
Och en karta över Lövsjö här i Värmland, där detta utspelar sig.
Ja, som man kan följa med.
Där Gösta Berling och kavaljererna har sina äventyr. Och som det har sagts flera gånger, när vargarna har diskuterats i rovdjursdebatten, att Selma Lagerlöfs skildring av hur han blir jagad av vargar under en slädfärd, hon har gjort sitt till för att få folk att bli rädda för vargar. Eller hur?
Mm.
Det är en fantastisk berättelse. Mm. Jag tänkte jag skulle läsa en liten bit om det.
Mm.
De är på väg med släde och ska försöka, och så kommer vargarna då.
Mm.
De vände, men i nästa ögonblick var släden omvärvd av vargar. Gråa gestalter skymtade förbi dem. De vita tänderna blänkte i vida gap och de glödande ögonen lyste. Det köto av hunger och blodtörst. De blänkande tänderna vore färdiga att hugga in i mjukt människokött.
Ja, vem undra skulle inte vara rädd då?
Nej. Att hajskräcken ökade. Fantastisk bok tycker jag.
Ja.
Ja.
Men du har med dig en till, säger jag,
Kerstin.
Till
bok
här. Ja,
jag har med dig. Nej, alltså egentligen inte. Men jag har, därför att den boken som jag, det är den här Rörgast av Johan Theorin. Det var så här att jag hade med mig den på en resa som jag nyligen har gjort. Och då så gav jag den till en ung flicka som arbetade som volontär för Moder Teresa. Det var alltså i Calcutta. Och då så tyckte jag att hon skulle läsa den också. Eller eftersom hon inte kanske hade någon bok, så fick hon ta över den. Och därför så har jag ingen bok.
Men jag har Johan Theorins senaste deckare, Rörgast.
Ja, ja.
Du tycker om Johan Theorin?
Ja, det gör jag. Jag har inte läst alla fyra då, men den första...
Jag vill säga att det här är lite spöklika thriller som utspelar sig på Öland.
Ja, just det. Och Jag tycker att han är... Det finns ju så otroligt mycket deckarförfattare. Men jag har... Och jag har ju naturligtvis inte läst alla. Men jag har fastnat för honom. Så jag läste den första och så nu den sista, den fjärde. Som är den sista delen i den här serien, vad jag förstår. Och det som jag tycker är fascinerande med just den här, det är att han också har gjort forskning kring Stalintiden. För den här mannen, Aaron...
Jag tar lite hastigt. Ja. Vad handlar det om?
Ja, det handlar alltså om en dels den här familjen, den här rika familjen som har ett hotell, ett hotellanläggning med och tält, alltså tält, vad heter det?
Campingplats.
Mm. Och de bor i Stockholm, men så har de då ärvt pengar och även då den här anläggningen på Öland. Och så skiljas de här, jag tror att det är tre bröder. Och en utav dem är extra, beskrivs som rätt så skurkaktig.
Mm.
Och sen så är det då en son till den andra brodern som upptäcker en... och det är ju det här som är signifikativt för just teorin. Det här är lite övernaturligt, lite läskigt sådär.
Ja. Mm.
Och det är ett skepp som man ser ute där i hamnen och så blir det så att han hamnar i vattnet och så kommer han, och så simmar han in och upp på det här skeppet och så ser han då döda människor och det är väldigt läskigt. Men i varje fall så är det då samtidigt en beskrivning av 30-talet under Stalintiden och en utav huvudpersonerna här har när han var ung så utvandrade han med sin svärfar, för det var väldigt fattigt och så, och då skulle man komma till Sovjet för att där var det bättre som man trodde, men de hamnade så småningom i arbetsläger. Och det är den skildringen som är så gripande.
Mm.
För han, och då ser man i att han refererar till ett antal...
Han har forskat tagit reda på hur det verkligen var.
Ja, verkligen. Alltså, och det är starkt, tycker jag. Verkligen stark skildring.
Och det väver han in i en deckare.
Ja.
Det är lite intressant, tycker jag. Att den berättelsen får ta plats i en thriller.
Ja, så det finns ju i andra också. Just det här att, och det tycker jag, det uppskattar jag, därför att då får man en kunskap och man tror på det också. Så att
Men annars, när du väljer vad du ska läsa, jag antar att du har läst väldigt mycket böcker genom åren, vad är det som får dig att fastna för en bok så, när du väljer att den här ska läsa?
Ja, och samtidigt är det ju så att när man är bibliotekarie, då har man en press på sig att man ska läsa, även ha kunskap om böcker som man kanske inte är så intresserad av.
Det måste vara uppdaterat.
Det är en ambition att man... Mm. Att man, men jag har nog inte brytt mig så mycket om det. Men jag har försökt i varje fall att veta vad det handlar om och så. Nej, men jag tycker att just historiska skildringar och som skildrar människors villkor i Sverige såväl som i andra länder, det tycker jag är det är väl det som fascinerar mig mest då, som jag väljer. Sen så är det ju det här att man måste hänga med och avgöra om man tycker det är bra eller dåligt.
Mm.
Gör du det fortfarande?
Ja, det försöker jag, men jag har inte den där pressen på mig längre att vara uppdaterad på det senaste och så. Nej, utan jag läser det jag hinner läsa och som jag tycker,
och det du tycker intressant. Är kul.
Ja, mm. just det.
Mm. Vad har du hemma på nattduksbordet nu då?
Ja, nu har jag Maria Sveland, eftersom hon ska komma hit till Norrtälje på 8 mars. Och då läser jag den här Hatet som handlar om
som kvinnor förra året, ja.
Ja, feminismen och FI och det här. Och det blir man skakad av hur de blir behandlade, de här kvinnorna. Ja, Gudrun Schyman och alla de här som arbetade i ROK. Ja, jag har läst halva, men det förbereddes inför den dagen. Och sen så har jag ju också läst Lena Andersson, som jag tyckte var fantastisk.
Egenmäktig, ja, förfarande. Ja. Vad tyckte du om den?
Jo, jag
har suttit här och talat om att den är så himla bra. Ja. Håller du med mig?
Ja, absolut. Alltså, det är inte konstigt att hon var väl värd det priset.
Augustpriset som hon fick.
Ja. Och samtidigt,
vad är det du tycker om hos den boken då?
Ja, alltså hon är, och det tycker jag alltid med Lena Andersson, att hon är sådär så att man nästan inte förstår vad hon menar. Men i den här boken så är det inte så. För att, och det är så, mycket av hennes artiklar är ju sådär så att man tycker det är fantastiskt att hennes, ja, hon är ju oerhört intelligent och hon beskriver ju saker på ett... hon behöver inte många ord, utan så ungefär.
Mm. Och här beskriver hon ju då en ganska olycklig kärleksrelation. Ja.
Och alla känner vi ju igen det här. Mm. Det finns säkert ingen som inte har upplevt det här. Varken män eller kvinnor.
Mm. Alla har varit i den här situationen som den här personen befinner sig i. Att vara... olycklig.
Ja, olycklig. Och göra det mest vansinniga saker som man...
Man får ju lust att bromsa henne
hela tiden.
Nej, men snälla, gör
inte så. Sluta.
Och så gör hon det i alla fall.
Ja, hon vet ju att hon inte ska.
Mm. Och så gör hon det.
Hon vet det. Mm. Och så är det.
Det är väldigt konsekvent genomfört det här.
Verkligen.
Följer henne i hennes upptrampade spår.
Ja.
Nej, det är väldigt välgjort.
Ja. Men Kerstin, jag ska passa på att fråga dig också. Vi har ju pratat lite, jag och Maggan här, om hur man läser böcker. Att vi har ju kommit fram till att du, Maggan, kan ju läsa flera böcker samtidigt och läsa ett kapitel där och här.
Men alltså,
jag är en sån här som, om jag sätter mig med min bok, så måste jag i stort sett läsa ut den. Jag fixar inte riktigt det här med att liksom vänta på nästa kapitel, utan det är en sån här sträckläsning och det grövsta. Men hur har du brukat
göra? Jo, men det är olika. Vissa böcker kan man inte... Jag kan inte bara stoppa och sen så gå tillbaka den, för då måste jag nästan läsa om den. Mm. Men ett undantag, det tycker jag är Knausgård. Där tycker jag att man kan lägga ifrån sig den och vänta kanske någon månad eller så. Men man vet precis vad man är, tycker jag.
Mm. Har du läst alla delar?
Nej, jag höll på med fjärde, tror jag.
Ja, men då har du kommit långt.
Ja, det är ganska många
sidor. Tycker du om dem?
Ja, det gör jag.
Du gör det,
ja. Men det är andra som inte alls tycker om honom, men det där är ju så olika.
Vad är det du tycker om hos Knausgård?
Ja, andra säger att han är så omständlig och så. Men
detaljerik.
Ja, men jag tycker att det funkar för mig. Annars så kanske jag inte alla gånger tycker att andra författare, men nej, jag tycker han är... Jag vet precis vad jag är i den. Mm. Ja.
Men annars är du lite som Kim, du är sträckläsare.
Du vill fortsätta. Ja.
När du har börjat. Ja, det låter så härligt, tycker jag. Jag kan ju klippa nästan var som helst. Och så och läsa lite igen i en annan bok och sen går jag tillbaka till boken och så börjar jag läsa igen. Och så. Det är lite...
Ja, för det är ju inte enbart, det är ju det jag kan tycka är lite tråkigt ibland också. Att ibland känner jag ju nästan att det här hos mig hämmar mitt läsande lite grann. För att jag börjar nästan inte läsa en bok förrän jag känner att nu kan jag läsa, alltså jag har verkligen tid under en dag eller max två att läsa klart. Jag tror att skulle man kunna ha den här förmågan att liksom hoppa som du har gjort, då skulle jag ju kunna ha flera böcker igång, men det fixar inte jag. Alltså, det är ju jättetråkigt, men det går bara inte. Mm. Men, ja, det blir ju effektivt när man väl sätter igång å andra sidan. Mm. Men det skulle vara skönt också att ha det här lite mer kontinuerligt.
man kan varva lite. Men du, Kerstin, när jag bad dig komma hit och vara med så berättade du sådär lite förbegående att du har varit med i en bokcirkel i många år. Berätta, hur är det i bokcirkeln? För det är ju väldigt populärt just nu att vara med i bokcirklar av alla möjliga slag. Hur ser er bokcirkel ut?
Ja, jag försökte räkna ut hur gammal den är, men jag tror att den är ungefär 30 år. Och de som är med nu är ju två. Det är jag och en till som har varit med hela tiden. Men sen så har det ju kommit till nya och några har fallit ifrån och sådär.
Hur många är ni då som
träffas? Vi är åtta, tror jag. Åtta. Fast då är det så att ibland kommer den och ibland kommer den. Men sen är det en kärna som alltid kommer då, mer eller mindre. Vi började alltså då för 30 år sedan. Och då har vi gjort så att vi väljer en författare. Och ibland så läser vi samma bok. Eller också läser vi olika böcker. Mm. Och någon erfarenhet som jag har från den här tiden. Det är att det är bra att man läser olika böcker. För att,
av samma författare.
Ja, för då så vi har märkt att vi kan diskutera då att det kommer tillbaka i författarens... att det är, man känner igen att jaha, jo men så är det här också och det kan vara en miljö eller någonting som återkommer hela tiden.
Eller kanske ett tema som återkommer hos en författare.
Ja. Så nästan roligare att göra det än att sitta med en bok, för då, ja det går rätt så fort om man är åtta stycken och så ska man redovisa den.
Hur ofta träffas ni då?
Ja, det är ungefär en och en halv månads mellanrum.
Det är så pass ofta.
Ja. Och så är inte sommaren naturligtvis. Men,
vad läser ni just nu då? Vad är på gång till bokcirkelns nästa möte?
Ja, vad läser vi nu? Vänta lite. Jo, men läser den här.
Hatet.
Ja, hatet. Eftersom hon ska komma då.
Men hur är det när ni träffas och pratar då? Brukar ni tycka lika om böckerna och författarna?
Eller? Nej, inte alltid. Ofta kanske vi tycker bra om den här boken då som vi läser. Men ibland kan det vara väldigt olika. Mm. Och det tycker jag är spännande. Mm.
Har det hänt att du har omvärderat en bok eller en författare utifrån vad någon annan har sagt? Att ja, men så där kanske det också kan vara.
Jo, men det tror jag det gäller oss alla. Att man lyssnar och så tänker man, ja, kanske. Ja. Eller också, ja. Nej, men visst händer det. Det gör det. Att man ser nya saker som man inte själv har sett.
Man upptäcker nya saker hos en bok eller författare. Ja.
Hur kommer ni på de här författarna? Är det någon som får välja en författare då varje gång? Eller är det mer att ni pratar att den här skulle vara intressant att om vi läste av?
Nej, vi säger ja, man föreslår. Senast så läste vi Kerstin Thorvall av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför den föreslogs. Det var någon av oss som då föreslog.
Och ni har blivit väldigt aktuell igen.
Ja, precis.
Kanske det var, pratas där, mycket om Kerstin Thorvall.
Ja, och det är ju intressant att hon kommer tillbaka, för att hon betyder ju väldigt mycket. Det gjorde hon för kvinnorörelsen. Och, så jag läste den här, vad heter den? Den försvunna mamman, tror jag den heter. Mm. Och den är skriven på... Ja, 82. Ja, någonting sådär. Och det är alltså... Åh, hjälp, tänker man. Hjälp, hon är inte klok. Men hon var ju... hon hade säkert väldigt, väldigt jobbigt med sig själv. Och upplevdes av andra då som märklig men hon hade det säkert jättejobbigt.
Jo, men det har vi kommit fram med både det hon själv har skrivit och det hon har berättat, att hon inte hade något lätt.
Nej, och den här boken, den liksom många utav de andra som hon har skrivit, så kommer det ju fram. Och de allra bästa tycker jag, det är ju den som handlar om hennes pappa och barndom, de är oerhört gripande.
Mm. Det finns en som heter
När man skjuter arbetare.
Visst är det så? Ja, den har jag läst och den tyckte jag väldigt mycket. Den var väldigt gripande.
Ja, och sen så finns det, jag tror att det är två som,
ja, det
som
finns en del, handlar om. Mm.
Nej, det är fruktansvärt.
Mm. Nu är väldigt mångbottnad, nyanserar väldigt många olika sidor, sin personlighet och sin erfarenhet, som gör den intressant. Mm. Har du varit med i en bokcirkel någon gång?
Nej, men däremot så har jag ju haft både en personlig vän och för detta kollega här som har jobbat. Så vi har bytt böcker ganska flitigt, vi två då. Så att då har jag ju upptäckt mycket böcker utifrån hennes läserfarenheter. Vi har ganska, jag skulle nog ändå säga att vi har ganska lika smak. Däremot diffar vi, har vi olika åsikter i vissa sammanhang och sådär. Men vi har ungefär, vi har ganska lik smak på vad vi tror att vi vill läsa. Så att då brukar vi byta böcker med varandra. Och det är ju så jag upptäckt.
Har du hittat nya författare den vägen?
Absolut. Bland annat har jag hittat den författaren som du sitter där med, ser jag nu.
Mm. Mm. Det är ju en av mina absoluta favoriter. Mm. Hon heter Siri Hustvedt. Mm. Bekant för väldigt många som läser. Amerikansk författare som bland annat har skrivit den här boken som jag har med mig, som är min absoluta favorit. Den heter Vad jag älskade. Mm. Och kom 2004-2005, något sånt. Mm. Så. Och den handlar om en, huvudpersonen heter Leo Hertzberg, han är 75 år, konsthistoriker. Och i boken, det börjar med att han börjar se tillbaka på sin 25-åriga vänskap med en konstnär som heter Bill Wexler. Mm. Han träffar honom, han går på en konstutställning och fastnar för en målning som han blir helt fascinerad av. Han köper målningen och tar kontakt med konstnären och den är Bill. Och det blir början på en väldigt djup och komplicerad vänskap som sträcker sig över 25 år och oerhört mycket personliga svek, sorger, dramatik, glädjeämnen, kärlek. Allt finns där. Mm. Blandat med väldigt mycket resonemang om konst och filosofi och allt möjligt måste man säga.
Mm. Jag måste ju säga, för att var en bok som verkligen, den är ju verkligen så som livet på något sätt är. Samtidigt så är ju, som när man läser den, för den är ändå skriven på ett sånt sätt att jag aldrig läst en bok som var så otroligt oförutsägbar, kan jag säga. Det går ju liksom ändå sig från sida till sida, men det känns aldrig spekulativt eller att man har slängt, utan det är, man bara, men så här är det ju liksom livet. Det är ju inte en rak narrativ liksom, utan det är så som det här är beskrivet liksom. Det var helt otroligt.
Och sen är det, tycker jag, lite, eller det är väl inte så lite symboliskt heller att han är, han är konsthistoriker, huvudpersonen, och han är på väg att bli blind när han är 75 år. Ja. Han är på väg att tappa synen. Mm. Och i kärnan i berättelsen är ju på något sätt att han aldrig har riktigt sett vad som har pågått i hans liv när han har varit mitt uppe i det. Han har varit blind för väldigt mycket som har pågått.
Mm.
Och trots att han är konsthistoriker.
Mm.
Och till sist så blir han blind. Det är väldigt sorgligt och väldigt mycket sådana symboler som hon väver in. Och som är en väldigt, väldigt fin skildring. Och dessutom en väldigt fint skildrat. Hon skriver i jag-form om denna 75-årige man. Mm. Och gör det med stor trovärdighet, tycker jag.
Mm.
Det är också väldigt imponerande.
Mm.
Ja, det är inte helt vanligt att man skriver. Alltså, det är nästan vanligt att män skriver som kvinnor. Alltså, jag har nästan läst fler böcker där, åt andra hållet, att det är män som har porträtterat sig i jag-form som kvinnor. Alltså en tvärtom.
Absolut. Tycker du om Siri Hustvedt?
Ja, alltså jag har inte läst den. Nej, jag har inte läst den. Jag får se. Vad har hon läst mer? Hjälp mig nu.
Har det gäller att komma ihåg titlar.
Ja, det är titlar.
Sommaren utan män finns det.
Ja, just det. Och så finns det väl en, det är nästan den här första som jag tycker är väldigt bra också. Nu kommer jag,
står ingenting.
Nej.
Det är den
här Åster, jag, han gillar.
Det är hennes man. Ja. Ögonbindeln. Ja.
Nej, då har inte jag läst någon av henne.
Och sen har hon skrivit den som heter Den skakande kvinnan.
Ja, just
tror
det.
Jag, som handlar om hennes egna, alltså hon hade ett sånt här, drabbades av en sorts nervsjukdom som gjorde att hon plötsligt började skaka i olika sammanhang okontrollerat.
Mm.
Och det ledde till att hon började själv forska om den här, göra research om den här sjukdomen för att ta reda på vad är det här för någonting jag har drabbats av.
Mm.
Och sen skrev hon en bok om den som är en sorts populärvetenskaplig skrift, ja, just det, om den här typen av neurologiska problem. Mm. Egentligen. Också väldigt intressant och väldigt mycket referenser åt olika håll och mycket historia. Mm. Mm. Väldigt intressant, men det är ju inte en skönlitterär bok. Mm. Men,
men det är ett intressant sätt att göra det på. Mm. Ja. Så att det inte bara blir ren vetenskap.
Väldigt, inte enbart vetenskapligt, utan även det är litterärt sätt att skildra det på, som jag tyckte mycket om. Mm. Så.
Ja.
Men jag har varit med i en bokcirkel också som, där vi pratar poesi. Mm. Och det tycker jag har varit... Nu har vi varit dåliga på att träffas senaste tiden, så det är länge sedan. Men det tycker jag har varit väldigt givande, därför att det gör att man börjar läsa författare, poeter som man inte skulle upptäcka annars. Jo, men någon det väljer en författare och säger att nu ska vi läsa. Mm. Och så säger man ett namn och sen tar man hem lite någon bok av den författaren och börjar läsa och upptäcker saker som man inte skulle ta sig tid med eller inte skulle... Nej. Hinna med annars, och det är väldigt, och sen träffas man och pratar och diskuterar och upptäcker saker, så det har jag tyckt har varit väldigt väldigt givande de gånger vi har träffats, så det kan jag rekommendera, poesicirkel. Mm.
Ja, för det är ju ändå lite mer ovanligt att man ändå tar sig tid att läsa poesi på det, jämfört med en skönlitterär bok, så är det ju mycket vanligare. Absolut. Att man tar sig och just att det är väldigt mycket, det är ju skönlitterära böcker också, men jag kan tänka att poesi är också på något sätt ännu mer öppet för tolkning på något sätt, lite grann, liksom sådär, hur menar han här och så, och allas olika erfarenheter från att läsa också.
Absolut, och sen tror jag poesi är någonting som, det ligger så nära ens känslor, och det som du säger, det är väldigt mycket rymd i poesi, det är så öppet för tolkningar, så att framförallt i perioder av ens liv när man kanske är lite extra mottaglig för starka känslor eller kanske lite skör eller lite ledsen eller något, då poesin kan ge en så väldigt mycket kraft och liksom inblickar i andra sätt att tänka, så det kan vara väldigt tröst poesin.
Ja.
Så att det är väl någonting som jag tycker man får inte glömma poesin.
Nej.
Man måste läsa poesi, eller hur, Kerstin?
Jo, absolut.
Det är jätteviktigt. Är det ett bra slutord?
Det tycker jag.
Tycker du?
Ja. Läs mer och läs poesi.
Mer. Ja, glöm inte poesin.
Nej.
Och tack för att du kom.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick komma.
Och tack för att ni lyssnade.
Hej hej.
Hej hej.